Borde Finland och västvärlden lägga mer krut på att underlätta coronavaccineringen i fattigare länder? Den här frågan aktualiserades här i Finland i helgen då social- och hälsovårdsminister Krista Kiuru, SDP, i en tv-intervju berättade att Finland nu köper in mer coronavaccin för att ha till hands om och när ett beslut om att ge befolkningen en tredje dos vaccin tas. I slaget efter 12 idag, Jinji Kovac, som är professor i humanitär logistik vid Hanken. Välkommen.
Tack.
Frida Siegfried, som är förbundsordförande för Svensk Ungdom. Välkommen.
Tack.
Och från Nairobi i Kenya, Liselott Lindström, journalist. Välkommen.
Tack så mycket.
Frida Siegfried, ni var från Svensk Ungdoms sida väldigt snabba med att kritisera Krista Kiuru i den här frågan. Varför då?
Vi tycker att när det handlar om en global pandemi så måste man också bekämpa den globalt. Och att Finland reserverar en tredje vaccindos för hela sin befolkning ser vi inte som ett sätt att bekämpa den här pandemin på ett globalt sätt. Och det finns länder där människor inte ens har fått sin första vaccindos. Och Världshälsoorganisationen WHO har till exempel kritiserat många länder i västvärlden för att hamstra de här vaccinen. Och vi tycker att det är ett ganska nationalistiskt tänkande för att bekämpa den här pandemin. Och istället borde vi kunna dela med oss och hjälpa också sådana länder som kanske inte har möjlighet att själva köpa vaccin i den utsträckning de skulle behöva. Och därför ser vi att vi har ett ansvar att hjälpa dem som vi nu inte tar.
Mm. Jinji Kovac, vad tycker du om den här saken?
Jag håller helt med Frida att det finns ganska stora problem här när det finns en global pandemi och till och med också många varianter som är på kommande när man inte vaccinerar stora delen av den globala befolkningen. Samtidigt har vi också från just den logistiska synvinkeln lite tittat på att hur det ser ut nu med Finland och redan då i början av då sommaren har vi upptäckt att det steg lagret på vacciner mera och mera och det fanns inte samma vaccineringstakt här i Finland heller. Att det finns ju säkert utrymme för Finland och hela EU att dela med vacciner.
Liselott Lindström från Keniansk Horisont, hur låter den här diskussionen?
Det här är ju en debatt som hela tiden är uppe på agendan här. Jag tittar till exempel idag på Kenias största tidningar så var det här toppnyheter också idag att varför får vi inte räckligt med vaccin hit. Men sen är samtidigt så är det inte heller så simpelt som att bara få mera vaccin fram till Afrika utan här finns enorma utmaningar sen också att få dem ut i armarna så att säga när de väl har landat på kontinenten. Och det är också någonting som man borde diskutera mycket mer globalt tycker jag.
Precis. Men om vi ändå går tillbaka till Krista Kiurus uttalande, så är det nu så fel då att vara självisk i en sån här fråga? Krista Kiuru, hon sa att vi kan inte tänka på resten av världen före oss själva.
Jag tycker att det är ett väldigt så här kortsiktigt sätt att se på saken. Om man nu ska använda en slags analogi så det är ju ingen poäng att täta springorna i fören om hela aktern är ett enda stort hål. Eller som flera människor har sagt så här att det är ingen idé att sätta två flytvästar på en del människor om andra sen håller på att drunkna. Sen är förstås en annan diskussion kanske det att finns det en poäng i att vaccinera sådana som har fått det första och andra vaccinerna väldigt nära varandra. Till exempel just i Finland som det har varit tal om äldre och riskgrupper och människor som jobbar inom hälsovården att då är det ju viktigt förstås också att de har ett så bra skydd som möjligt så att det helt enkelt inte de två doserna de har fått går till spillo så att säga. Men det här att bara titta inåt och tänka på sig själv så i det här läget så det går inte. Finland är beroende av hela resten av världen och beroende av handel och beroende av att varor och människor och pengar rör sig omkring och just nu så befinner vi oss i ett läge där flera länder på flera sätt liksom sitter fast och sitter stilla på grund av den här pandemin och att man inte kommer ur den.
Frida Siegfried.
Jag håller precis med och som han sa det så lever vi ju nu i en global värld och vi har ständig växelverkan med varandra och då är det också viktigt att komma ihåg att om vi inte har möjlighet att vaccinera hela jordens befolkning i den utsträckning som vi skulle behöva, så drabbar det också oss som bor här i Finland. Och det är kanske det som jag tycker att Krista Kiuru i sitt uttalande har glömt bort. Det är klart att vi ska vaccinera dem som ännu befinner sig i en risk och som kanske är i behov av det här tredje vaccinet, men att reservera det för hela befolkningen och därmed förhindra att man kan hjälpa resten av världen och få vaccin också till de områden där man inte ännu har fått till exempel sin första dos, så tycker jag nog att det är jätteproblematiskt, och där borde vi nog kunna se utanför vårt eget lands gränser och också kanske se nyttan i det att dela med oss av de här vaccinen.
Jenny Kovac.
Ja, när vi nu tänker på just det globala samhället, då finns ju redan nu ganska många störningar i globala leveranskedjor också där, för att det finns utbrott av hela den där pandemin, till exempel i olika hamnar. Just nu har vi ju sett det i Kina också, vissa hamnar där hela hamnen är nedlagt, och då finns det störningar också här i Europa på grund av det. Att där måste man ju lite tänka på det, och var sitter då Finland och hur beroende är vi av globala leveranskedjor överlag i alla möjliga industrier, och där måste vi också på det sättet också. Det gynnar ju Finland själv mest om man tänker också på den pandemin som en global pandemi och bekämpar det som en global pandemi.
Men vilket är Finlands ansvar i praktiken då i den här frågan? Vad säger Frida Sigfridsen?
Jag tycker att Finland har ett stort ansvar egentligen i all global politik, eftersom vi lever i en global värld och vi kan inte mera stänga in oss bakom de här gränserna eller våra egna gränser, och det var därför vi också efterlyste i det här Krista Kiurus uttalande att vi tycker att Finland ska i praktiken också hjälpa de utsatta länderna ännu mer än tidigare, precis som då Världshälsoorganisationen WHO också har efterlyst, att vi ska lyssna på sådana här stora organisationer som ändå för fram hälsoaspekterna för en bredare grupp människor än enbart finländare, och se nyttan i att det också hjälper oss. Och det är kanske den diskussionen som jag lite saknar när vi pratar om det här tredje vaccinet. Och sen finns det jättestora skillnader mellan hur länder har gått in för att vaccinera olika befolkningsgrupper. Och om man tar Norge som ett exempel, där man har gett endast en vaccindos åt barn i åldrarna 12-15, och att Finland då ska gå in för att vaccinera de här barnen med ytterligare en tredje dos, när det samtidigt finns människor som inte ännu har fått sin första dos, så säger jag nog inte som en bra sak.
Om jag lite får fortsätta om det, att Finland har ju då som del av EU också skrivit under det COVAX-programmet, där det handlar sig just om inte bara solidaritet, men också helt överlag om det där hela världens befolkningens vaccineringsprogram. Och därmed har ju Finland också det ansvaret, samma som hela EU, att dela med sig vacciner.
Frida Sigfridsson.
Jag tänker ändå att när man pratar om den här tredje vaccindosen, så vaccinerna förändras ju också ständigt, och om man tar i beaktande nya mutationer när man forskar i de här vaccinen, så att nu kanske ge den här tredje vaccindosen till alla finländare säger kanske inte som den bästa lösningen, utan kanske istället vänta lite och se att de här vaccinen kanske också kan få bukt på sådana mutationer som vi kanske inte ens ännu vet om idag, men som kanske vi kommer att stå inför, och att kanske då lite spara på den här tredje vaccindosen och istället då vaccinera sådana som inte ännu har fått en enda dos, och sen också på det sättet ge finländarna möjlighet att bekämpa nya mutationer av det här viruset, som också är ett problem.
Liselott Lindström.
Får jag ta fasta lite på det här med COVAX som nämndes, för de som kanske inte är bekanta med det eller kanske bara hört det men undrar vad det är, så det är ju liksom ett sånt här vaccinprogram som skapades av WHO, då Världshälsoorganisationen, och gav en sån här internationell vaccinallians då, för att man just kunde förutse att vi skulle finnas i en sån här situation som ju nu är idag. Men COVAX har ju tyvärr misslyckats ganska mycket, kanske inte på grund av sig själv utan på grund just av den här vaccinnationalismen, att det var meningen att COVAX skulle ha levererat 2 miljarder doser vaccin till exempel hit i Afrika under det här året. Nu kommer man att nå upp till 1,4 miljarder om den här takten fortsätter nu så bra som den har varit nu den senaste månaden. I början av året så var det total katastrof. Det fanns inga vaccin. Och en orsak var då att coronaläget i Indien blev så illa och Covax var väldigt beroende av just en vaccinfabrik i Indien. Och Indien har nu alltså inte exporterat vaccin sen mars. Och det här har gjort att Covax har haft enorma problem. Och då har man bett av västländer då att donera istället. Och till exempel har vi då Storbritannien hade lovat att donera 100 miljoner vaccin nu till Afrika och till Covax. Men Storbritannien är dessutom själv en del av Covax. De har alltså rätt att få vaccin från Covax för att de har finansierat det. Och var det förra månaden så tog Storbritannien då 600 000 doser av vaccin från Covax då för sitt eget bruk. Och samtidigt så kom det till hela den afrikanska kontinenten ungefär 300 000 doser vaccin. Att det liksom Covax helt enkelt, som en jättegod tanke så finns det ändå jättestora problem i att få den att fungera i praktiken.
Helt rätt, och Covax har ju redan i juni då kritiserats massor, inte för det att det inte skulle fungera som idé, men därför att det inte sen i praktiken blev av med just leveranser och delning av vacciner. Fast det har funnits enormt aktivitet i det området och humanitära organisationer har ju också ställt upp att stödja vaccineringsprogram i alla möjliga länder. Att det skulle ju vara bra att då också kunna leverera det som man har lovat redan.
Precis. Liselott Lindström, Afrika är ju stort och mångfacetterat, men så är det generellt, hur framskrider vaccinationsarbetet där?
Fruktansvärt långsamt. Det här i Kenya till exempel så har under 2% av befolkningen på ungefär 50 miljoner har fått två doser och lite på 3%, 4% tror jag har fått en dos, men det finns förstås väldigt stora skillnader inom Afrika. De länder som har en lite bättre ekonomi, och för sig hör Kenya till ett av de länderna som är mer utvecklat på kontinenten, men just om vi talar om mindre önationer till exempel Seychellerna, sen har vi Sydafrika, så där har man lyckats vaccinera ganska mycket människor redan. Men orsaken till det är att en del av länderna är ganska små, så de behöver inte så mycket vaccin för att kunna vaccinera en stor del av befolkningen. Men en annan orsak är det just att de här länderna har kunnat köpa vaccin förbi Covax, eller har kunnat köpa liksom direkt med så här bilaterala avtal med de här som tillverkar vaccinerna. Och det här är ju också ett jättestort problem när det gäller vaccineringen i hela världen, alltså att de här avtalen är så väldigt förhöljda i dunkel. Man vet inte riktigt hur de här avtalen ser ut. Det betyder att eftersom de här stora läkemedelsbolagen främst ändå verkar för att tjäna så mycket pengar som möjligt, så tillverkar de i första hand vacciner ofta för de här bilaterala avtalen och i andra hand sen för Covax. Och det betyder att de som har pengar har en möjlighet att köpa vaccin förbi kön, så att säga.
Precis. Jinji Kovacs kommentar på det.
Ja, det där avtalen, det är ganska dunkla och det är lite omöjligt att säga vad som står i dem. Att det har ju funnits också den diskussionen när det gällde då AstraZeneca i tiden med EU, och den problematiken har inte ännu lösts heller. Vem som skyller vem på vilket sätt. Men inköpsavtal för det hela kan ju vara ganska besvärliga i och för sig, att man köper då in något som inte har utvecklats ibland ännu. Då är det där procurement of innovation som är lite krångligare än när man köper in något som man redan vet att det finns, som det till exempel var just saken med AstraZeneca helt i början. Just nu finns det ju redan det vacciner och man vet vad som man köper. Men alla försöker ju att på samma sätt då bygga lite mer än någon annan så att de får vaccinen först. Helt logistiskt sett är det nog ohållbart, för det som sen sker är att alla då försöker bara lite bullvippa, som man säger också. Och därmed skapar de någon slags virtuell också efterfråga som går utöver det som de faktiskt behöver. Och därmed blir det bara priskrig för samma vaccin. Det som vi inte ännu har löst faktiskt är vaccintillverkning och kapaciteten i tillverkning, så att vi kan då bemöta den här efterfrågan helt globalt. Och det kanske lite att man ser lite förbi det egentliga problematiken, som är det tillverkningen av den kapaciteten som vi ska behöva.
Frida Sigfrids.
Precis. Där ser vi ju, eller enligt de här tidigare talturerna, att den här efterfrågan möter ju inte det utbudet som finns. Och Amnesty gick ut med siffror om att världen hittills har gett endast 0,3% av de här vaccindoserna till låginkomstländer. Och det påvisar ju kanske inte på att den här fördelningen är på något sätt solidarisk. Och där har ju nog västvärlden ett jättestort ansvar i att också påverka den där efterfrågan, eftersom den ökar ju om vi till exempel nu i Finland går in för att vaccinera hela befolkningen med en tredje vaccindos. Och precis som tidigare också har nämnt, så tycker jag att det är helt fel sätt att gå, när till exempel då Institutet för hälsa och välfärd påpekar att det är sammanlagt ungefär 85 000 personer i Finland som skulle behöva det här, den här tredje vaccindosen, och att då gå in för att reservera den till hela befolkningen, så tycker jag nog att det är helt tokigt.
Mm. Och samtidigt är det ju redan 870 000 vaccindos som är på finsk lager, som inte har använts. Och fast det finns ju alltid en viss del som måste lagras, därför att man då levererar vacciner till Finland bara en gång per vecka, men man använder ju dem på varje dag, så är det nog absolut inte så många som behövs. Under sommaren när det blev 300-400 000 var det ju redan ett problem att vi hade för mycket på lager och att det där lagret går till spillo.
Det här visar ju helt klart den där politiken där Finland har tänkt nationalistiskt och hamstra vaccin till oss som vi egentligen inte ens skulle behöva.
Men Finland är ändå ett ganska litet land, och de här mängderna som ni nämner här, de är ju i det stora hela ganska små. Vad spelar det egentligen för roll hur Finland agerar här? Har det annat än symbolisk betydelse?
No, jag skulle kanske inte liksom skriva ner den symboliska betydelsen, och liksom, jag tycker att Finland har ju som ett, på något sätt, det land som vi är, så vi har en respekt i världen på många fronter, och då tycker jag också att man här alldeles gott kan visa gott exempel och visa solidaritet, att på något sätt den här solidariteten är någonting som inte ska underskattas. Jag tror att en orsak till att till exempel COVAX har misslyckats är det att man helt enkelt har lite kanske glömt bort att vi människor ändå är människor, och på något sätt finns det inbyggt i vår DNA att skydda vår familj först om det finns en kris. Och det är det som just nu håller på att hända. Så där tycker jag att det skulle vara jätteviktigt att Finland skulle föregå dem med exempel och liksom säga att det är extremt viktigt att vi nu får vaccin till exempel till Afrika. För att lite slänga siffror som jag vet att funkar dåligt i radio, men liksom, i Afrika så var målet att man skulle få vaccinerat 10% av befolkningen på hela kontinenten före slutet av september. Det kommer man inte nära på heller att nå, att nu är man vid ungefär 3%, och fortsätter den här vaccineringstakten så som den är nu, så kommer den här pandemin att fortsätta i flera år på den här kontinenten. Att det kan ta liksom till 2024 före man har fått hälften av kenianerna vaccinerade, och det liksom är helt enkelt inte hållbart.
Frida Sigfrist.
Jag håller helt med den tidigare talturen, och jag tycker absolut att Finland, fast vi är ett litet land, måste föregå med gott exempel och fungera också som vägvisare för andra större nationer. Jag tycker att man i den här diskussionen ser ganska mycket samma argument som när man till exempel diskuterar klimatförändringen och Finlands roll, med tanke på att Finland ändå är ett ganska litet land, och att har det faktiskt någon skillnad om vi här minskar våra utsläpp. Och där tycker jag, både i frågan om vaccin och i frågan om klimatförändringen, att Finland har ett jättestort ansvar och som vi också måste kunna bära och visa också andra länder vägen till hur vi ska nå både medmänsklighet och solidaritet som nu kanske har glömts bort.
Mm. Jinji Kovac.
Jo, om jag tittar då, tillbaka då till Finland, att vad är det egentliga problemet som vi har med vaccineringstakten, så det är ju det problemet som vi har ju inte kanske så mycket med just det tredje vaccineringen att göra, men bara med det att det finns en viss del av befolkningen som inte är tillräckligt vaccinerade, som inte har nåtts med det första vaccinet heller. Att det är kanske den biten som man kan lite tänka på mera. Om det finns just det lagret som går till spillo annars, så finns det ju säkert skäl för att försöka mycket mera att nå den typen av befolkningen. Och då talar jag om just det 25-35-åriga som är som ligger till och med under de som är nu 15-25-åring som i vaccineringstakten. Att där har vi ett problem helt säkert att lite titta på närmare. Men ändå, det lagret som vi har i Finland, det går helt ut över det. Och då har vi ju leveranser som är på kommande också.
Jag skulle vilja ta fasta på det här som vi talade om, just om att Finland skulle kunna visa gott exempel, att bara för att tala om liksom hur mycket det påverkar hela världen, det hur västvärlden också gör, är det här fallet med just AstraZenecas vaccin, och när många i västvärlden inte ville ta det för att det fanns en försvinnande liten risk för blodpropp, och så skickar man dem till Afrika istället. Och vad sa människorna här då? De blev ju sådär, varför ska vi ta det här vaccinet om det inte duger åt er? Och det här har lett till att det sprids enormt mycket missinformation om de här vaccinerna här, och då om vi tänker på hur mycket vaccinmotståndare det ändå finns i Finland som har världens bästa utbildning kanske, så här är det ju många som har fått en väldigt dålig utbildning, och att de då tror på den här disinformationen och missinformationen som sprids hemskt mycket här på sociala medier, så är ju inte alls konstigt. Och det här är dessutom ett jättestort problem här, alltså till exempel min hushållerska, när jag frågade henne att har hon varit tagit vaccin, så sa hon nej, men min liksom, my kind of people don't take the vaccine, liksom min sorts människor tar inte det här vaccinet, för att de är liksom rädda för det, för att de tänker att det finns till för att på något sätt decimera befolkningen eller skapa impotens eller döda de fattiga i förtid. Och det här är någonting som på något sätt man borde globalt sett också sätta mycket mer resurser och på något sätt kraft på att försöka motarbeta sån här disinformation som finns här. Sen ska jag också vilja lyfta upp en annan sak som handlar just om logistik, alltså att det här, både det här med att den här disinformationen och sen då logistiken blev tydligen när jag var i Uganda och följde med i maj när de delade ut vaccin där. Och då liksom att få ut vaccinet från det att det har landat på flygplatsen ut till människorna. Afrika är en enorm kontinent som är ganska glest befolkad trots allt, och att få liksom de distribuerade, det finns helt enkelt inte pengar för det. Och det leder till att det främst är de välutbildade, rika och de som bor i städerna som får tillgång till det här vaccinet.
Vad skulle du säga, hur utbredd är den här vaccinskepticismen?
Den är ganska, eller väldigt utbredd skulle jag säga också, att när jag var i Uganda så var det någon som sa, då var jag själv inte ännu alls vaccinerad, och så var det någon som sa att men gå in på första bästa hälsostation och få det och ta det, för att där finns en massa vaccin som ingen vill ha. Att det här är också någonting som jag på något sätt tycker att har fallit lite i skymundan, men sen å andra sidan om vi tänker på hur lite vaccin som ens finns att tillgå, till exempel här i Kenya, så det att folk inte vill ta det, så betyder inte heller att det skulle finnas till för dem.
Det finns ju otroliga skillnader just i missinformation mellan olika kontinenter, till och med att där vi nu i vårt EU-projekt Heroes också forskar inte bara i logistik men också just om missinformation. Det som är det vanligaste missinformationen i EU är ju faktiskt det att man då handlar det sig bara om för gammalt information, där man har ju redan kommit över med nya forskningsresultat att tytt på något att det är helt fel på något sätt. Däremot finns det ju alla möjliga rykter då på andra kontinenter, och det är jättesvårt att bekämpa också. Men om jag får komma tillbaka till en annan sak som du Liselott nämnde, det är absorptionskapaciteten av olika länder att då sköta ett vaccineringsprogram. Där finns ju också ganska mycket att göra. Då har vi forskat massor inom just kedjor och vilka problem som uppstår med olika sorters vaccin. Och där måste man ju säga att det som glädjer oss är att den där kedjan som vi då ansåg som jätteproblematisk med den ultrakedjan har ju kunnat lösas i de flesta sammanhang. Och i och för sig också i olika afrikanska länder har vi haft samma kedja när det gäller det Ebola-vaccinen då i tiden. Att det måste ju kunna lösas också där.
Hur starkt politiskt redskap ser ni coronavaccin? Som om man just tar då till exempel afrikanska länder som är exempel, att skulle till exempel Kina kunna stärka sin position ytterligare i Afrika genom att till exempel då ordna vaccin och massvaccineringar?
Det försöker ju också Kina. Massor. Ja. Ja,
de har gjort det redan, ska jag säga. Ja. Ja, det var till exempel häromdagen alldeles så kom det en stor last med vaccin från Kina hit till Kenya, och det ordnades liksom med med pompa och ståt en sån här presskonferens på flygplatsen, och där Kina sa liksom att vi kan inte, eller liksom nobody is safe until everybody is safe, den här devisen, som att så ingen är säker för det, alla är säkra, och de har också gjort mycket så här liksom mjuk soft power under hela den här pandemin. Och i början av pandemin så skickade ju till exempel Jack Ma, som är den här kinesiska miljonären, så han skickade en massa, eller miljardären, så han skickade en massa masker och annat sånt här till Afrika och liksom delade ut i olika länder, och kom hit och liksom visa upp sig och visa vilken välgörare han är. Och Kina har nog absolut tagit chansen på något sätt att försöka häva sig själv i det här, att till exempel just Seychellerna, som jag nämnde där tidigare, så de största delen där är vaccinerade med just Sinopharm, som är det här kinesiska vaccinet, ett av dem.
Nu helt politiskt sett, vi talar nu idag om vaccinnationalism i Finland, men samtidigt finns ju också just det där vaccindiplomatin som andra länder då bedriver, och det har ju också en betydelse för politiken i framtiden och för ekonomin.
Frida Sigfrids.
Ja, det tror jag absolut, och på något sätt är det ju jätteskrämmande att de som har möjlighet att tillverka de här vaccinerna i en stor utsträckning och också distribuera dem dit, de kanske behövs att sen komma dit med pompa och ståt som här just beskrevs, och kanske också föra fram ideologi eller föra fram andra saker i kombination med det här vaccinet och försöka skapa sig makt genom det, och det är nu kanske inte det som är den här vaccindistributionens uppgift, utan istället att försäkra hela den här befolkningen och försöka få bukt på det här viruset, och inte så att något land ska vinna på det politiskt.
Nå, som ju har nämnts här flera gånger redan, så går ju vaccineringarna väldigt långsamt i stora delar av tredje världen. Ser ni en uppenbar risk att vi misslyckas med att kväsa den här pandemin, eller kan man gå så långt att säga att det tåget har gått redan?
Jag tycker inte att tåget har gått, men ändå den risken finns ju helt tydligt. Att främst också när vi har nu sett på hur alla möjliga varianter har uppstått då just nu. De kommer ju uppstå på samma sätt just i den befolkningen som inte har tillräckligt vaccinerats. Och den faran att vi får ännu värre varianter, den risken finns ju helt säkert. Säkerligen kan det ju också hända att de nya varianterna inte mera farliga, men det vet vi inte ännu.
Jag tänker också på något sätt att vi nu, ja, att just nu så är vi på något sätt vid ett vägskäl, att vilken väg väljer vi nu när vi ändå har fått en ganska bra liksom vaccineringsgrad i västvärlden, väljer vi nu då att fortsätta stirra inåt eller att nu försöka titta utåt. Och som många forskare också har konstaterat, det här är antagligen inte den sista pandemin kanske jag heller kommer att se under min livstid. Vi har jättemycket att lära på något sätt inför kommande pandemier också. Hur vi sköter den här kommer att vara avgörande för hur världen kommer att klara kommande pandemier, tänker jag.
Jag tror också att vi står inför ett jättestort vägskäl just nu för hur den här pandemin kommer att utvecklas i framtiden. Och vi har kanske gjort stora misstag här under pandemins gång, där vi borde ha varit mer solidariska och mer medmänskliga. Och där tycker jag att vi nu har ett bra tillfälle att rätta till det och också kanske lite se oss i spegeln över hur vi har hanterat den här pandemin. Och kring mutationer, så ju mer viruset får spridas bland till exempel vaccinerad befolkning, så desto sannolikare muterar det också till sådana former som vacciner kanske inte mera hjälper mot. Och det är ju också ett av de största argumenten till varför vi behöver se utanför Finlands gränser och också erbjuda sådana länder som inte nu har fått vaccin överhuvudtaget möjligheten att ta vaccin. Och på det sättet förhindrar vi också att de här mutationerna sprids, så att vi behöver kanske komma fram till och med nya vaccin. Och det borde ju vara i allas intresse, och det hoppas jag att vi också skulle göra.
Ja, vilka utmaningar står vi rent konkret inför om vi har då en mer eller mindre fullt vaccinerad västvärld, men många av de fattigare delarna av världen ligger långt bakom när det gäller vaccinationstäckning?
No, jag tänker så här, jag såg till exempel, jag kom tillbaka till Kenya här för en dryg vecka sedan från Finland, och då såg jag redan en enorm skillnad i mängden människor som nu reser hit. Kenya är ju ett populärt turistland, och nu ser det ut som att turisterna småningom börjar återvända, och det kan de ju göra endast för att de är dubbelvaccinerade, säkert en stor del av dem. Samtidigt så har till exempel Storbritannien ju meddelat att vaccinationsbevis från Afrika duger inte där. Att de behandlar till exempel dubbelvaccinerade afrikaner som har fått kanske AstraZeneca, som ju är ett delvis brittiskt tillverkat vaccin, så de måste de behandlar dem som ovaccinerade, de måste fortfarande sitta i karantän i 10 dagar och när de kommer till Storbritannien och så här, att det liksom blir en, just det här som man också varnar för i början av pandemin, att det blir liksom en enorm ojämlikhet, och samtidigt då som man kanske i västvärlden kan börja öppna upp och ta det lite lugnare, så kanske vi fortfarande ser de redan väldigt belastade sjukvårdssystemen i Afrika i värsta fall liksom kollapsa eller helt enkelt inte kunna ta hand om patienter som kommer och så här. Och därför tycker jag också att hela den här diskussionen med patent och att man skulle kunna häva patenten för det här också är viktigt, inte bara med tanke på det här utan just också med tanke på kommande pandemier, att hur kan man snabbare få vaccin tillverkat i fall av en pandemi.
Jag tror också att nu när vi förhoppningsvis börjar öppna upp samhällena lite och också gränserna, så kommer vi se konsekvenserna av den här politiken som vi har fört, precis som här sades. Det vill säga att man har behandlat olika länder och kontinenter ojämlikt, och de här synliga konsekvenserna som också kommer att beröra oss, så kommer att synas egentligen först nu. Och därför tycker jag att vi är lite för sent ute i den här distributionen till andra länder, och det är kanske ännu en orsak till varför vi borde nu senast hjälpa också de som behöver både första och andra dosen.
Jinji Kovac.
Jag skulle gärna inte säga att vi är för sent ute, men för jag tycker att man under kapaciteten, hur de organisationerna som har då skapat också det COVAX-programmet, den finns, den väntar ju bara på att man då kan faktiskt ha det vaccinet och distribuera den. Att det kan ju göras ganska snabbt och i snabb takt i alla länder som har signerat under det programmet också, om det finns bara det vaccinen att distribuera. Men just det som vi har diskuterat med vaccindiplomati också, det har nog stor betydelse hur man då anser EU och Finland i det sammanhanget.
Precis. Där sätter vi punkt för dagens Slaget efter 12. Tack Jinji Kovac, som är professor i humanitär logistik vid Hanken. Tack Frida Sigfrids, förbundsordförande för Svensk Ungdom. Och tack Liselott Lindström, journalist i Nairobi. Mitt namn är Filip Sten och Slaget efter 12 är tillbaka imorgon.